Thomas Bolme läser Revolutionens barn av Peter Robinson.
Traditionen från alla döda släktled trycker som en mara på de levandes hjärna. Karl Marx, Louis Bonapartes 18:e Brumaire. Kapitel 1. När överkommissarie Alan Banks gick längs det nedlagda järnvägsspåret kunde han inte hjälpa att han för sin inre blick såg ett ungt älskande par kyssas på gångbron framför sig, omvälvda av röken från ett ånglok, som i filmen Kort möte. Men ångans tidsålder var förbi sedan länge, och det var inte kärlek som han var på väg att möta, utan ett misstänkt dödsfall. Banks sökte sig fram mot en grupp vitklädda brottsplatstekniker som stod utanför ett tält, upplyst inifrån, strax bortom bron. Andra tekniker arbetade på själva bron, vars rostiga metallsidor var så höga att Banks bara såg deras axlar och huvuden. Brottsplatsen var belägen en knapp kilometer söder om byn Coverton, som visserligen låg i North Yorkshire, men mycket nära grevskapsgränsen vid spetsen av Yorkshire Dales nationalpark, söder om Barnard Castle och väg A66. I telefon hade man förklarat för honom att det enda sättet att ta sig fram till liket var att antingen följa den gamla järnvägen eller att gå genom skogen som började 50 meter öster om spåren. Järnvägen sträckte sig längs botten av en smal och grund U-formad dal som skar rakt genom landskapet. Banvallen omgavs av en hög brant, överväxt på båda sidor, men ingen hade slängt gamla barnvagnar, cykelramar eller kylskåp där som folk brukade göra i mer bebyggda områden. Rälsen och sliprarna hade tagits bort för länge sedan och vallen täckts med gatsten som hamnat på sned här och var, och ihärdigt ogräs hade letat sig upp i springorna. Banks tyckte att det var långt att gå, särskilt nu när regnet och vinden piskade honom där den svepte ner genom den av människan skapade dalen. Den enda byggnad Banks såg på vägen dök upp till höger strax innan han var framme vid bron. Det var en fyrkantig liten stuga som låg ovanför den nedsänkta bansträckningen. När Banks nådde fram till den yttre avspärrningen legitimerade han sig för vakthavande som lyfte på bandet åt honom och gav honom en overall med huva och skoskydd. Han krånglade sig ur regnrocken och satte skyddskläderna utanpå sina egna. Det här var brottsplatsteknikernas domän, och de poliser som inte måste befinna sig på det inre området fick vänta utanför tills de behövdes. Det var bara de som absolut måste få tillträde till den inre avspärrningen och själva tältet som släpptes fram, och man såg till att så få som möjligt befann sig där samtidigt. Och eftersom den tidiga novembermorgonen var molnig och grå var teknikerna redan i färd med att placera ut extra strålkastare på platsen. Banks kikade in genom tältöppningen och fick syn på brottsplatschefen, Stefan Nowak, lika prydlig som alltid och dessutom torr, tillsammans med polisläkaren Dr. Burns och kriminalinspektör Winsome Jackman, alla i vita overaller. Brottsplatsfotografen, Peter Darby, hukade bredvid liket och plåtade med sin gamla nötta Pentax, medan en ultramodern, vattentät videokamera hängde i sitt fodral över hans axel. Alla, utom Darby, vände sig om och hälsade på Banks. Plötsligt kändes det trångt in i tältet och den fuktiga luften luktade våt hund. Banks såg en tilltufsad, mager, gammal man som låg på rygg iförd en grå anorak och blå jeans. Huvudet var vridet i en omöjlig vinkel. Den ena armen böjd åt fel håll och en vass benbit stack ut genom bomullstyget på insidan av höger lår. Regnet hade gjort mannens kläder genomvåta. Banks undrade hur länge han hade legat där.